förra året så fick jag en stor kasse med krondill från en inställd kräftskiva, tror jag det var. Och de började lukta så himla mycket att, alltså, hela ateljén luktade, ja, krondill och prutt i liksom en månads tid. Så det, där blev ju liksom hela ateljén blev ju nästan ja.
Delade du ateljén?
Nej, då hade jag egen ateljé. Tur nog. Annars hade jag väl blivit ateljélös kanske.
Ja.
Det här är Processen. En podcast från Konstfrämjandet där vi genom en rad oregelbundna avsnitt pratar med konstnärer om deras tvivel, skapande och arbetsprocesser. Jag som är i värd och bisittande lyssnare heter Jens Strandberg. Nu kör vi.
Färgen har kommit lite i skymundan, att det ofta är liksom ett hjälpmedel för att en målning ska bli till. Och om man går på en målarskola eller någon förberedande skola så lär man ju sig ofta liksom grundläggande färgteori, men att det är som det är liksom det man börjar med för att sen så ska det bli någonting annat av det.
Ja, sen är det kompositionen som är liksom det stora.
Ja, men precis. Så att det, liksom, färgen är, den är ju betydande inom måleriet, men att det är sällan man reflekterar över vad färgen i sig är, tror jag.
Jag tänkte föreslå, kan vi inte gå ut och kolla om vi hittar någonting som vi kan göra?
Jo, absolut.
Kan vi göra det?
Jo.
Det är lite så spännande att se själva. Ja. Nu ska vi samla in Arlöv.
Ja, nyckel har jag. Behöver jag ha...
Ja, har den där på det, om det är
yes.
Okej.
Men jag tänker
men vi kanske ska ha någon hink?
Ja, jag tänker att om vi ska göra det här så ska vi väl göra det på riktigt.
Ja, det
så då kan vi ta min ryggsäck och samla på oss lite påsar brukar jag för det mesta ha. Nu kanske det blir lite prassligt i mikrofonen.
Det gör inget. Det fixar vi.
Ja, men då... Spade kan ju alltid vara bra att ha.
Ja.
Den tar vi med.
Så... Här ligger liksom lite som ser ut som
kattsand. Det är kattsand.
Det är kattsand, ja. För katten?
Ja, precis. Men det är en innekatt, så min plan är att han ska få vara här lite grann då min sambo jobbar på kontoret. Men just nu så är det så här lite läskigt och kallt här, tror jag.
Ja.
I sommar så blir det nog bättre.
Just det.
Så det är kattsand och det som finns där i det har jag aldrig gjort färg på.
Men det har du ju köpt å andra sidan.
Precis.
Så det går ju inte att göra. Oj, nu är det trasslat sig.
Nycklarna är med. Då beger vi oss ut.
Ja.
Nu ska se. Oj, och solen är framme nu.
Gud vad härligt.
Ja.
Vi tar den här.
Yes.
Jag och Olle Helin har dragit på oss vindtäta jackor och går igenom Arlöv. En målare, för honom är skapandet av färg lika stor del av processen som en målningsmotiv och komposition. Vi lärde känna varandra när han var student och sedan dess har jag följt hans konstnärskap. I det här avsnittet ska vi prata om möglande färgexperiment. Att skapa logik för att inte behöva ta beslut och hur måleriet blev en metod att trotsa sin blyghet. Jag börjar i en jordhög på Kärleksgatan utanför Medborgarhuset i Arlöv.
Jag brukar ändå kanske inte samla material så här nära folks tomter.
Det är lite... Känns det för personligt?
Ja, men det är, då vill man väl kanske fråga om lov i alla fall.
Ja, just det.
Men det finns ju gott om offentliga platser där man kan vara lite smygig.
Ja. Men är du nervös över att folk ska I fråga, eller liksom, vad fan håller du på med?
Ja, alltså jag är ju väldigt ängslig.
Är det det?
Ja, det blir ju bättre ju mer man gör det. Men jag är en väldigt ängslig person, tror jag. Och väldigt rädd för att bli tillsagd.
Ja.
Så det, men det är också någonting som gör det här alltså ännu mer... som gör hela arbetet mer liksom värdeladdat, att man är på spänd och man går ut och får en slags sån koncentrationsförmåga av att alltid känna att man har någon i nacken som kan skälla ut den. Men sen alltså i verkligheten så har ju det har aldrig hänt att jag har blivit utskälld för någonting.
Nej.
Utan jag tycker verkligen att kan gå här. Jag tycker verkligen att de som faktiskt har kontakt med mig är ju liksom nyfikna på vad jag gör.
Men jag tänker så här. För det är ändå spännande att du väljer att utsätta dig själv.
Ja.
För det.
Ja. Det är någon slags terapi, tror jag. Jag har ju varit liksom en väldigt blyg person och känner att det här gör mig lite modigare. Vi kan ju ska vi ta lite sån här ny skördad jord, vad säger man?
Ja.
Tänker att bördig jord kan ju ha väldigt härliga mörka toner i sig. Då är det bara att...
Nu står vi utanför medborgarhuset på Kärleksgatan, såg jag.
Ja, precis.
Den här kommer det bara bli kärlek.
Ja.
Men som så här löv, kommer de, skulle vi kunna göra pigment av dem, eller är det...
Ja, någonting blir det nog av dem.
Ja.
Men vi behöver ganska stora mängder.
Ja, det är på hösten.
Precis, fram med krattan.
Exakt.
Ska se. Ibland kan man ju hitta så här, ja, men lite lera om man gräver riktigt djupt.
Ja, just
det. Det är ju... det blir väldigt bra färger av... Ja. Det kan bli såna liksom ockror och väldigt... väldigt gråa färger av gråa lera.
Vad tror du det blir för färg av den här?
Det här kommer nog bli men ungefär som vi ser här. Mm. Alltså som jord i blött tillstånd.
Blöd. Så nästan, det är nästan lite svartaktigt.
Ja.
Brun, grå, svart.
Precis. Men sen kan det också vara att när man filtrerar ut de här allra finaste partiklarna att de har en lite säregen färg. Att det, alltså även i de här fallen så kan det bli väldigt stora överraskningar. Det kanske blir beige av det här.
Just det.
Men vi kan nöja oss med den här mängden. Ibland...
Fylla igen
här. Ja, precis.
Det ser ut som att vi har gjort intryck. Så.
Ja.
Det här blir alltså Arlöv...
Ja.
Arlöv
jord.
Arlöv grå.
Ja, det är svårt att säga nu.
Ja, precis. Vi får återkomma.
Precis.
Vad det blir.
Ja, jag kan posta en liten pigmentpåse till dig. Men ja, det här är ju spännande grejer. Och jag såg nu en liten kritbit här också som såna här saker samlar jag ju på mig hela tiden liksom, såna här små grejer.
Just det.
Och då man kan ju väldigt lätt se liksom att om man bara gnuggar lite så, det kommer ju väldigt lätt bli till pigment.
Men då blir det inte vitt riktigt.
Alltså det är ju lite beroende på, utan att bli för nördig där.
Ja, kan bli nördig.
Okay,
det här är enda stället du kan lägga.
Generellt när man gör oljefärg så blir färgerna mycket mörkare och ofta ganska transparenta. Mm. Alltså att de ljusa färgerna blir ganska transparenta. Mm. Jag brukar tänka att det är som ett, så här, ett papper som får olja på sig. Mm. Blir ju liksom genomskinligt.
Just det.
Men sen kan man ju använda till exempel äggoljetempera. Mm. Och den blir liksom mycket mattare. Och där kan man få en ganska opak, i alla fall vit färg av till exempel krita.
Yeah.
Att det blir lite mer som gesso då kanske.
Jag tänker att det blir ju, det är inga tungmetaller i den där väl?
Nej, precis.
Det är liksom mer straight up.
Ja, och det, men det är väl det att det funkar så här som ett understa lager kanske. Men om man vill göra såna här snitsiga högdagrar som Rembrandt gjorde, liksom, då behöver man ju en tjock vit oljefärg, så här, klicka på det på slutet.
Just det.
Och det kan man inte göra med krita.
Så inga Rembrandt-målningar?
Nej. Nej, han använde mycket tungmetall.
Men när man köper målningar idag, eller vad säger jag, när man köper pigment idag, är det tungmetall?
Alltså det, vad brukar man ha idag? Det är zink gör man ju vitt av. Mm. Men det är mycket, en mycket liksom mer komplicerad process. Mm. Det tror jag kom efter industrialiseringen. Alltså att det är svårt att göra som enskild person i hemmalabbet, så att säga. Och att det finns ju vissa andra sådana vita färger som är mycket svårare att göra. Men blyvitt kan man ju göra om man bara har några blyplåtar och ja, vinäger eller kiss typ. Kiss tror jag de använde för de gamla tiderna. Eller gammalt vin och så.
Men det låter ju mer som att du är mer intresserad av de som färger som är runt omkring oss.
Precis.
Alltså, ja, det är inte bara färgen i sig som är viktig, utan det är liksom processen det som är viktig.
Ja, för alltså det blir ju lätt någonting så här väldigt alkemiskt över att hålla på med metaller och så. Mm. Det är jag inte så intresserad av, utan jag... Men jag tror att den stora skillnaden är att jag tycker att även en gråbrun mellanton kan vara så himla spännande. Mm. Medans om man är ute efter de mest renodlade, färgstarka färgerna, då... Mm. Då tror jag att mina färger inte är så intressanta.
Men kan du inte längta så här, fan jag önskar bara att jag smöta på lite rosa?
Jo, alltså det är ju
drömmen.
Precis, det känns ju lite som att leva i celibat när man håller på med de här. Ja, som en munk.
Exakt. Skulle du beskriva din praktik som en munks?
Ja, men jag har nog tålamodet av en munk bitvis i alla fall.
Inga andra kristna?
Nej, det tror jag inte. Nej.
Men du har ju hållit på här nu. Det här var, vad var det? Nej, det här var...
Ja, det här var ju från december 2017 var de allra första. Det var då jag var i Falu koppargruva och hittade. Ah. Det var faktiskt...
Det var väl där det började, eller?
Ja, precis. Att jag hade ju liksom börjat intressera mig mer och mer för färghistoria kan man ju säga. Och... hade hållit på i kanske något halvår med olika bruksfärger och testa sådär att måla med klorin och griffeltavelfärg och sånt. Och så var jag nyfiken på just faluröd och tänkte att då gör jag en liten studieresa till Falun för att köpa färgen från fabriken. Men då hittade jag ju en stor hög med liksom obehandlad faluröd färg. Som kanske inte var helt okej att ta egentligen. Men så tog jag hem den i alla fall i en pappkasse. Och testade att bränna den i en keramikugn. Och fick fram den här liksom. För det här är ju den obrända som är ganska liksom ockrafärgad.
Den ser lite ut som curry.
Ja, lite så ja. Ja, men precis. Ganska färgstark men ändå ganska brun skulle jag säga. Men sen när jag brände det så blev det den här... ja, men faluröd färg helt enkelt. En väldigt färgstark.
Jag tänker liksom det här som curry och det där lite som paprikapulver.
Just det, ja.
I färgtonen.
Ja.
Men det är ju en annan, alltså just det där med bränna. Visste du att det skulle man göra? Eller hade du läst dig till det? Eller?
Mm. Ja, det där stod ju till och med på Falleröd Färgs hemsida. Att de skrev till och med ut gradtalen för bränningen. Så då läste jag det att man bränner dem på 700 grader för att få fram den röda färgen. Och så tror jag att det var 900 grader för att få den svarta färgen. Mm. För den svarta falleröd färgen är samma material. Och däremellan så kan den ju nästan få en så här lite lilaaktig ton, alltså mellan röd och svart. Så det är väldigt brett spektrum man kan få av det enstaka pigmentet faktiskt. Men ja, efter att jag hade hittat den falleröd färgen och testat att bränna den så blev det ju verkligen som att hela världen öppnade sig. Att jag såg så där färg överallt och det var då jag började plocka på mig saker vart jag än var och ja, testa vad det går att göra färg på. Och det mesta gick ju att göra färg på.
Vad är det här?
Det där är lite björkbark från alldeles i närheten. Och så brukar jag samla på mig lite rost här och där. Det är det som ligger här och liksom rostar till sig till en... Ja, för allting ska ju bli till färg av det här. Så det här rostet blir ju väldigt...
Här ser det lite som mögligt.
Ja, den har nog legat lite för länge egentligen. Det var några experiment som jag glömde bort ett tag. Men det är te och järnspikar är det i dem.
Okay.
Ja, men jag tror fortfarande att det är dugliga färger i. Men det luktar nog lite om man öppnar de där flaskorna tror jag.
Så först samlar du, berätta liksom hur själva processen går till. Mm. Först så är du ute och snattar lite järnspikar.
Ja, precis. Ja, man rör väl sig där i liksom, det lagliga gränslandet kanske. Men jag ger mig ut på olika vandringar, ofta i närområdet. Och gräver i grushögar och samlar på mig skrot och så. Och så tar jag in det hit till ateljén sen och processar det på... Ja, ganska olika sätt får man väl ändå säga.
Berätta liksom till exempel.
Ja, men med grus så är det ju, eller grus och jord och liknande, så är det ju väldigt enkelt bara att man ska liksom separera de fina kornen från de grövre. Och så är det liksom ett dugligt färgpigment efter det. Men med växter så kanske man behöver tillsätta lite kemi och så. För målet är ju att det ska bli till pulver som är liksom olösliga i vatten. Så då får man koka och vara lite lekman, vetenskapsman.
Och då har du lärt dig till exempel då om jag hittar lite skruvar längs vägen.
Mm.
Vad gör man med dem då?
Då kan man...
Här tänker jag att de ligger ju i blöt.
Ja, jo precis. Och de ligger ju i blöt för att rosta de här skruvarna. Så i väldigt salt vatten brukar jag lägga det. Och så får det stå till sig i några månader. Och sen har man ett ganska schysst pigment. Och samma sak med växterna. Att ofta så är det ju bara att man ska dra ut färgämnena genom vatten för det mesta. Då. Så det är därför de står så här i vattenbad. Och då, ja, det är ju alltid en balans mellan tid och mögel. Sådär. Så man får vara lite aktsam där.
Det här är ju liksom lite orange.
Ja.
Eller hur skulle du förklara?
Jo, men precis. Väldigt, väldigt färgstarkt alltså, jämfört med många andra färger. Väldigt så orange. Men det ser ju ut som ett slam. Liksom. Men så fort man häller av vattnet och torkar det så blir det liksom som sådana färgpigment som man sen bara kan riva i olja till exempel och göra oljefärg av.
Men du häller av det i en sorts sil då eller?
Ja, i kaffefilter. Alltså det,
kaffefilter.
Ja, allting är väldigt, alltså det är tidskrävande men väldigt enkla processer allting. Och att jag har verkligen inte någon specialutrustning till det här. Jag har ju hållit kurser i det här också och försöker ju verkligen att understryka det. Att vem som helst kan ju göra färg och att och också att nästan vad som helst kan bli till färg. Sen så har det väl att göra med liksom vad för färger man vill få ut av det. För man får ju räkna med många bruna toner. Mm. Det, bruna och gråa färger, det har jag gott om.
Ja. Vilka är de svåra färgerna att få ut?
Oh, de blåa är väl generellt svårast. Och då finns det vissa växter man kan odla. Till exempel indigo och vejde. Men man måste ju ändå ha liksom några kvadratmeter odlingsyta för att få fram liksom minsta lilla pigment. Och i slutändan kanske det blir en liten tumnagel med pigment allt som allt efter en hel sommars slit. Så det är ju väldigt sådär.
Så den är det svåra att...
Ja, jo verkligen. Men att det blir också väldigt mycket mer värdeladdat, liksom, de här små superkoncentrerade partiklarna. Mm.
Jag tänker också att det är någonting med att det är ju inte så direkt när man ser din konst. Alltså jag har sett färgkartor som nästan ser ut som abstrakta målningar av olika slag. Så det är ju inte så att man tänker så här, alltså processen finns ju där och det finns ju alltid där, men i vissa fall mer eller mindre synlig i presentationen, mm, i utställningen och så vidare.
Ja.
För du pratar ju väldigt mycket om processen, men samtidigt så har du ju, för jag antar att jag vill komma till liksom, du har en fot i måleriet som du sa, mm, liksom, det är därifrån det kommer.
Jo men och det är väl också det att en annan anledning till att jag glider in på det här, att jag tycker att måleriet är ju så mycket att det blir en färdig produkt av det, och att det är lätt att glömma bort det bakomliggande. Mm. Men det är någonting som jag ju alltid förhåller mig till, och men jag tycker också att det är viktigt att ge liksom, att ge färgerna ge dem liksom ett rättvist spelrum, och att det är väl därför jag också spänner upp målningar och målar med färgerna, för att det har ju med måleri att göra, och ja, att jag vill göra färgerna rättvisa också. Mm. Så just nu håller jag på att måla monokromer. Det gjorde jag för flera år sedan och sen så släppte jag det lite. Men nu har jag kommit tillbaka till att måla monokromer igen. Men att det är de här som jag då försöker göra en monokrom för varje färg som jag har i min samling. Och fortlöpande då nya färger som tillkommer. Och att det blir då att beroende på hur stor mängd pigment jag har, så bestämmer det storleken på målningen. Och att jag har också någon tanke om att det blir något sånt omvänt liksom värderingssystem där, att det är de allra minsta målningarna som är liksom de allra dyrbaraste. Det är liksom den här tumnagen med indigopigment som tog en hel sommar att framställa, jämfört med då en grusmålning som kanske är 60x60 centimeter eller ännu större. Ja.
Jag tänker att de blir ju också som abstrakta, alltså de blir väldigt abstrakta i sin form. Alltså det här är ju inte det här, ja, liksom man läser ju inte av hela processen kanske, utan det blir abstrakt målning. Tycker jag är ganska fascinerande.
Mm. Men att ja, det blir väl också den motsägelsen liksom, att det är färg på duk, men så är det så mycket mer också. Att det skapas en spänning där, tänker jag. Mm. Men vi har ju några uppspända där också som
Ja, precis det här, för det här är ju verkligen, vad är de ifrån?
Ja, det är alldeles i närheten av min gamla skola i Sorgenfriområdet. Och där var det en sån här oanvänd byggarbetsplats, kan man väl säga. En stor grusyta som skulle så småningom bli till bostadsområde, tror jag. Mm. Men då gick jag förbi där då de hade tagit bort alla containrar och såg just det här med att det var så himla många färgskiftningar i gruset där. Så då bestämde jag mig för att ta en massa jordprover kan man väl kalla det. Och sen göra som en slags... Som en slags karta över alla de här färgerna.
Men det är ju inte, det är ju också en form. Alltså här är vi inte en, vad vi ser på, hur skulle du beskriva den här formen? Det här är ju inte en fyrkantig eller...
Nej, precis. Den är ju, det är ju liksom en shaped canvas målning. Men den är väl lite böjd kan man säga. Det är som att högerdelen hänger ner lite grann. Kanske man kan säga. Och det är ju formen av grusplanen. För här var ju hela tiden, det var hela tiden en sån övervägning av hur mycket plats och hur mycket målning ska det här bli. Som mest målning så skulle den väl vara då en rektangel istället för en sån här formad duk. Ja, jag bestämde mig för den formen och så ritade jag upp de här olika fälten och...
Så de här skiftningarna i målningen är beroende på fälten som du, där olika grusen som du hade sopat ihop?
Precis, så det, jag tror att den här är skala 1-50 och att det, alltså det är ju en, den är ju baserad på en skiss som jag har gjort av att gå runt området, så den är ju inte liksom en riktig kartritare skulle ju inte liksom kalla det här en duglig karta, men jag försökte ändå få in, liksom, få fram det här mönstret.
Som där har man ju som konstnär lite mer frihet.
Exakt. Och så är det ju hela tiden här i ateljén. Alltså jag är ju inte en riktig vetenskapsman, utan jag är ju lekman där.
Tur nog.
Ja, jag bara använder mig av det lilla jag förstår inom massa olika fält. Men så det blev ju ett sätt att liksom jobba med en specifik plats och under en längre tid liksom, och på något sätt se vad man kan lära sig av de här råmaterialen som ju har mycket industrihistoria i sig, men också typ att de här formerna vi ser har ju formats mycket av hur människor har rört sig, så här upptrampade stigar och sånt, eller typ hur en grävskopa ska ta sig fram på bästa sätt. Så att det var väl också den aspekten, att själva kompositionen var det inte jag som i första hand styrde över, utan att den hade skapats utifrån alla de här andra oestetiska värderingarna.
Fast det där är ju intressant, för det där går ju egentligen igenom allt. Alltså så här, att jag ska inte styra.
Mm.
Du tar de här pigmenten från lite olika platser. Ja, det råkar bli så. Eller det, ja, men den här formen, det är ju den där. Och sen så är ju hur människor har gått lite grann. Det fick forma hela målningen.
Ja.
Är det liksom den här känslan av att jag vill inte?
Jo, men lite så. Jag tror jag försöker...
Inte ska jag.
Ja, men precis. Slippa ta några egna val. Men jag tror att det är väl snarare handlar om att det, är en, att det blir en dialog mellan mig och omvärlden. För det är ju alltid jag som tar första steget i alla fall och bestämmer att det ska bli en målning i det här fallet då. Men absolut så... Hade jag sluppit ta några val så det hade ju varit väldigt bekvämt.
Och när du ställer ut, är du så här jättenoggrann? Det ska fasigen bli exakt som jag har tänkt mig.
alltså jag är ju en sån som installerar med tumstock och miniräknare.
Okej, så du är jättenoga i just det fallet?
Ja, men det tror jag också, det handlar väl om att lägga över det på liksom matematiken istället för mina egna liksom estetiska värderingar kanske. Mm. Att bestämma sig för en mitthöjd som man följer till punkt och prickar. Eller att det handlar väl om att jag alltid försöker hitta någon slags logik i hängningen då jag installerar. ja, men på något sätt kanske komplicera färgens plats i konsten. Att, att det är ju väldigt lätt att se på färg som färgtuber som man köper i butik som är liksom väldigt tillförlitliga och homogena massor. Men jag ville liksom ta in de här ja, men olika stegen i processen och att, att färger kan existera på så många sätt. Mm. Och just att de här handgjorda färgerna laddas ju med en massa fler egenskaper skulle jag säga än de butiksköpta. Mm. Varje färg har ju en väldigt tydlig koppling till en specifik plats och de har ju liksom den här bakomliggande mödan som de också är laddade med. Och ja, i alla fall för mig har ju alla färgerna liksom en hel berättelse bakom sig innan de blir till det här färgpulvret eller till målningen. Mm. Så det är väl det jag liksom tycker är mest spännande med det här arbetet också, tror jag. Just att ja, man ser den här färgen, men att det finns så mycket mer bakomliggande i den.
Ja, men precis. Mm. Och där tänker jag ja, men liksom de här egenskaperna. Alltså jag tänker bara så här, känner du att det är lite bortglömt idag? Eller liksom, för när du pratar om när man köper det på tub och så och då är de ju alla redan där. Liksom, att man inte, man komplicerar inte det. Liksom.
Mm. Jo, men det tycker jag verkligen. Och också att, ja, men till exempel att Pantone och liknande och ja, men RGB liksom i eller de här häxfärgerna, att alla sådana sätt att göra färg så universellt ser jag ju ändå att det är mycket som försvinner från färgen när man sätter in liksom alla färger i ett system som ska kunna liksom läsas av vem som helst. Och att man köper en tub och vet exakt vad det är man får. Alltså att det är också den här, ja, den här kanske slumpfaktorn eller vad man ska säga. Det finns liksom större chans för något oväntat att hända när man gör egna färger.
Du har lyssnat på Processen. Vi har fått stöd av Kulturrådet. I dagens avsnitt har vi träffat Olle Helin. För musiken i avsnittet står Johanna Byström Sims och producerade gjorde Lars Löfven. Jag heter Jens Strandberg. Hej då!